Podplay.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas.
Får man skjuta och döda någon i nödvärn? Det är frågan som vi ställer oss idag. Vi kommer gå igenom det uppmärksammade Viksjömordet där den tilltalade påstod just det. Det intressanta i det här målet är att tingsrätt och hovrätt gör helt olika bedömningar kring frågan om han fick göra det här eller inte. Martin, berätta, när utspelade sig de här påstådda händelserna?
Ja, detta var ganska nyligen ändå i vår värld. Den 6 maj 2020 i Viksjö så hittade räddningstjänsten, det vill säga brandkåren, en brinnande bil. Ganska vanligt uppdrag, ganska rutin. Det var vittnen som hade sett att en bil började brinna. Och man åkte dit och i bilen hittade man en kropp, en person som hade dött eller blivit mördad, var det man konstaterade.
Ja, det känns inte helt naturligt att bli kvar i en bil så att säga, som brinner upp. Så att något skumt var i görningen, förstår jag.
Precis, och när man tittade på den här uppbrända minikopen så kunde man konstatera att den här branden var anlagd. Det vill säga att någon hade satt fyr på den medvetet, det var ingen olyckshändelse. Och dessutom kunde man konstatera när man tittade på kroppen att det var bensin på kroppen, vilket ytterligare talar för att den här personen hade ju blivit uppbränd eller hade blivit lagd där eller hamnat där eller dött först och sen blivit uppbränd. Och så gjorde man ytterligare lite undersökningar, rättsmedicinska undersökningar, tittade på lungorna och för att titta om man andades in några brandfarliga gaser eller någon rök helt enkelt. Och då kunde man konstatera att han inte gjort, vilket innebär vad, Kristoffer?
Att han inte hade dött av kvävning utan att det måste ha varit skotten som dödade honom.
Precis, för det var det man hittade. Man hittade två eller tre skott. Det var lite tveksamt om han hade blivit skjuten med två eller tre skott. Men man hittade i munnen och i huvudet och halsen. Så kunde man konstatera att antingen två skott eller tre skott hade han dött av. Och sen hade han bränts upp i den här minikopen.
Och då börjar man spåra var den här bilen hade rört sig någonstans och sen dök den upp då på övervakningsfilm, eller hur?
Precis, man hade vittnen, övervakningsfilm och till slut kunde man spåra ner det här till egentligen tre stycken personer. Vi kan kalla det skytten, för det var en person som i slutändan erkände att han hade skjutit. Och skyttens kompis och offret. Och det man kunde konstatera det var att i den här bilen, precis innan personen avled, så var det bara tre stycken personer. Det vill säga skytten, skyttens kompis och offret.
Mm. Och skyttens kompis och skytten då, de kom att häktas naturligtvis. Och det blev en rättegång av det här och då invände skytten att han hade skjutit i nödvärn, eller hur?
Mm. Och nödvärn är ju det som kallas, som vanliga människor kallar självförsvar. Det vill säga han invände att han hade blivit angripen och att han helt enkelt slagit för sitt liv och kämpat om den här pistolen. Ungefär så som man kan se i olika actionfilmer. Och till slut hade det brunt av två eller tre skott. Han var lite osäker på vilket. Och de skotten, i vart fall två skott, hade träffat offret och han hade avlidit. Mm. Så att det var ingenting han ville göra, det var ingenting som var meningen. Utan det var en konsekvens av att helt enkelt offret hade satt en pistol mot hans tinning. Det var vad han påstod i alla fall.
Och kompisen, var han åtalad för mord också eller var han åtalad för något annat brott?
Ja, båda två var åtalade för att tillsammans göra detta. Det vill säga en person har skjutit men de har agerat så mycket tillsammans så att man kunde säga att de båda två skulle vara ansvariga för mord. Och det var egentligen en ganska krånglig bakgrund. Åklagaren i tingsrätten målade upp ett scenario där det var ett stort antal bedrägerier. Och det är ju lite på tapeten nu med den här casino-dokumentären som är inne med Friendly Fraud. Det vill säga åklagaren påstod att de två personerna, det vill säga skytten och skyttens kompis, att de var huvudmännen i stor bedrägerihärva. Det vill säga att de hade tvingat eller förmått olika personer, övertalat personer att ta lån från banken och sen slussas de här pengarna vidare och de levde gott på de pengarna. Och där offret skulle då vara en person som hade hjälpt till att hitta olika personer som var villiga att ta lån på sitt namn.
Mm-hmm. Så de var alla kriminellt belastade då kan man säga. Alltså någon form av kriminell uppgörelse misstänkte man från åklagarsidan.
Precis, och framförallt någon koppling till de här bedrägerierna. Antingen att någon hade lurat någon annan eller att det var en skuld som hade uppstått eller man hade blivit missnöjd på något sätt. Motivet var lite oklart, men det fanns ju definitivt ekonomiska kopplingar och det var alla ganska överens om. Att mellan de här tre, det vill säga skytten, skyttens kompis och offret, så fanns det den här kriminella uppgörelsen. Och det var lite komplicerat, för man började titta på den här bilen först och främst, för det var det man hade inledningsvis. Och det var ju en Mini Cooper som var upprunnen, och kunde man konstatera att den faktiskt var stulen. Och den var stulen och falskskyltad, det vill säga man hade skruvat av skyltarna, tagit skyltar från en annan bil och satt på det för att dölja helt enkelt var den kom ifrån.
Och vad hade det för betydelse? Alltså man, vi känner ju till att det är ju en åtgärd man ganska ofta vidtar när man ska använda bilen för att begå ett brott. Men då brukar det oftast vara att man ska använda bilen för att till exempel begå ett rån med den och använda den som flyktbil eller liknande, så att man inte snabbt kan lokalisera var den kommer ifrån. Men här var den ju falskskyltad och brottet begicks i den, så att säga.
Precis. Och dessutom så var det ju så att skyttens kompis jobbade på en restaurang. Det vill säga inte den här kompisen var med bilen, utan en helt annan bekant. Han jobbade på restaurang och det var han som hade tagit den här bilen från sitt jobb. Mm. Och då hade den lämnats till skytten, och skytten hade då fixat allt det här med att fixa falskskylt och allting.
Men sa de någonting då? De misstänkta, sa de någonting om varför de behövde?
Han pratade ganska mycket skytten. Han sa att det stämmer att jag har gett uppdrag att den skulle tas. Och hela syftet bakom detta var ett försäkringsbedrägeri. För tanken var då att min kompis, hans bolag, då det bolaget han arbetade på, skulle då kunna anmäla den här stulen och förstörd och få ut massa pengar på försäkringen. Och då skulle han få den här lönen som han inte fått av sin arbetsgivare som hade dött med pengar. Och jag skulle få de här pengarna som jag hade varit skyldig det här offret. Så att allting skulle lösas. Och det var därför jag gjorde det. Det var inte alls som åklagaren påstod då naturligtvis, att han hade skaffat den här bilen för att helt enkelt använda det vid ett mord.
Mm. Hur såg bevisningen ut då? För att jag tänker, det fanns ju ingen övervakningsfilm som visade själva händelseförloppet, utan bara det faktum att det var de här tre personerna som hade befunnit sig i bilen innan det hände, det kunde man konstatera. Men fanns det någon annan bevisning förutom då att det hade kanske någonting med pengar att göra som talade för att det hade gått till på det sättet som åklagaren påstod?
Ja och nej, ska man väl säga. Beror på vem man lyssnar på, om man lyssnar på försvarsadvokaten eller åklagaren. Men man kunde konstatera egentligen vad som hände de timmen innan det här mordet. Och det var ganska besvärande för både skytten och skyttens kompis. Man kunde konstatera att det hade skett ett möte in i stan. För de som inte är så bekanta med Stockholm så ligger Viksjö lite utanför stan, och det här mötet hade skett på Taco Bar på Sveavägen. Och där hade man haft,
ligger in i stan.
Precis. Och där hade man haft ett möte, skytten, offret och offrets kompis. Det vill säga en tredje person. Och då hade de snackat om skulden och det var man ganska överens om. Och då hade den här offret sagt att du skyller mig 50 000. Och du har inte betalt det, så nu är det 100 000. Så att...
Han hade liksom höjt skulden med det dubbla mot den skytten då?
Precis, enligt skytten då. Och det är ju någonting som är ganska vanligt förekommande i kriminella kretsar, att om man inte betalar i tid och dubblas det eller tripplas det, ja, och så fortsätter det så tills man har en så stor skuld som man inte aldrig någonsin kan betala.
Och sen är man ägd för livet.
Ungefär så. Men man kan konstatera att man kom till Taco Bar, och sen kan man också konstatera att man sen åkte vidare till ett café och där anslöt den här kompisen, alltså skyttens kompis. Så man kan konstatera att man har varit tillsammans, alla de tre som sen också fanns i bilen, redan innan. Och där har man diskuterat någonting oklart, vad enligt åklagaren. Och sen ser man att...
På vilket sätt är det besvärande?
Det är besvärande att man då är tillsammans och att det bara är de tre, det vill säga två mot en.
Och med besvärande menar vi naturligtvis dåligt för de tilltalade.
Precis.
Ja, okej. Okay. Man hade varit tillsammans, okay, men skytten hävdar ju att ja, men jag har ju varit i bilen, så att det spelar ju ingen roll då.
Precis, och det, man kan väl säga så här, anledningen till att han sa det kanske var just ja, för kanske... att man kunde konstatera det här. Men visst, alltså han hamnade i en situation där det framgick att han var tillsammans med offret. Och han hade varit med offret i en timme, och dessutom hade den här skyttens kompis anslutit. Och man hade dessutom, och det var det som var oerhört besvärande som vi brukar säga, att man körde dit i den här upprunna Coopern, Mini Coopern. Och sen hade man kört till Viksjö och där hade ett vittne sett någonting, men på avstånd. Och det var lite oklart exakt vad det här vittnet hade sett. Men det var någon form av bråk eventuellt, alternativt att man såg han hade sett ben som stack ut ur bilen. Lite oklart, han kunde inte riktigt beskriva det och det förändrades lite från polisförhör till tingsrätten. Och det är svårt att veta exakt vad man ser, det är någonting som händer i baksätet på en bil helt enkelt.
Mm.
Och sen så kunde man också se att bilen hade bränts upp såklart, vilket då talar för att det kanske är någonting skumt, i vart fall tyckte jag åklagaren det.
Ja, man kan väl säga så här, en åklagare skulle kunna resonera i termerna att ja, om man har begått ett brott i nödvärn, då har man ju rätten på sin sida. Då behöver man inte bränna upp någon bevisning i efterhand.
Nej, då borde man ringa polisen och säga att jag har blivit attackerad.
Ja, å andra sidan, om vi ska liksom utgå från, jag vet inte vad ni lyssnare hade gjort, alltså om ni i nödvärn dödar någon, så ligger en död kropp framför dig så här. Alltså,
paniken kanske kommer.
Ja, jag skulle nog säga, alltså shit, vad fan ska jag göra? Okej, det var ju faktiskt en nödvärnssituation här, men vad kommer polisen tro? Ja.
Och dessutom verkar detta inte vara personer som är superärliga, utan direkt kriminella. Och
precis, det ligger, reflexen är att man ska dra och städa undan bevisning.
Precis, medan kanske en vanlig person, om man nu får säga så, hade kanske haft reflexen att oj, jag har blivit attackerad, jag måste ringa polisen. Men jag gissar att här diskuterar man i den bilen, om man nu diskuterar någonting, så diskuterar man säkert någon form av olagliga affärer eller skulder på grund av olagliga affärer. Så att allting var inte klockrent. Och sen som avslutning, det som fanns som bevisning som åklagaren tyckte var en väldigt stark bevisning, det var att man då hade flytt in mot lite mer tätbefolkat område och där hade man fastnat på en övervakningskamera. Och den övervakningskameran var rätt synlig. Och då tyckte åklagaren att här ser ju skytten ut och döljer ansiktet. Mm. Varför gör man det om man har bara agerat i nödvärn?
Ja, men det är ju samma diskussion som vi hade nyss då om varför man bränner upp bevisningen eller
precis.
Inte.
Precis, och skytten sa dock att jag gjorde inte alls, jag torkade bara av svett.
Ah, ja. Mm. Oh, men alltså det är klart, det kan ju bli rätt varmt om man tänder eld på en bil. Okej, hur gick det i tingsrätten?
Ja, tingsrätten tittade lite på det här och konstaterade att ja, det finns ju inte så mycket bevisning om vad som hänt i bilen i Viksjö på den här platsen. Det finns, offrets berättelse finns ju naturligtvis inte eftersom han är avliden. Och skyttens berättelse finns, och han har berättat under förundersökningen, han har berättat att var nödvärn och ändå beskrivit det ganska bra. Man har till och med gjort en rekonstruktion. Och vad är det för någonting, Kristoffer?
Precis, det är en, man får helt enkelt försöka visa hur händelsen gick till från sitt perspektiv, som sen filmas av polisen, så att man har olika skådespelare kan man säga, som normalt sett är poliser. Det vill säga inte så bra skådespelare kanske, som då ska agera offret och sen får den misstänkte då visa så här gick det till och det är helt enkelt att testa deras historia kan man säga, och den här rekonstruktionen kan sen då kommer sen nagelfaras av polisen för att försöka hitta hål och motsägelser i berättelsen.
Saker som inte stämmer med skottvinklar eller som inte stämmer med krutstänk.
Och den här filmen kan sen då spelas upp på rättegången för att visa hur han menar att det går till.
Och då visade då skytten på den här rekonstruktionen och även i förhör innan dess att den här offret hade suttit i baksätet, satt en pistol mot pannan efter en lång diskussion om den här skulden och sa nu räcker det. Nu räcker det. Nu är det slut. Och då hade han i panik då vänt sig om, slagit upp handen med pistolen upp mot taket, hoppat ner i baksätet, brottats, det blev tumult. Han hade bråkat om den här pistolen, båda hade kämpat om vem ska egentligen kunna dra pistolen ur handen, ur den andra. Och sen till slut så sa det pang, pang, pang. Det vill säga tre skott avlossades och offret var död.
Det låter verkligen som en actionfilm får man säga. Jag har alltid undrat om man själv kommer ha sinnesnärvaron och liksom ta pistolen ur handen på någon som siktar den mot den.
Precis.
Jag är inte så säker på det.
Och sen så på den här rekonstruktionen så var det en sak som tingsrätten reagerade på. Och det var just att han hade lite svårt att beskriva vilken hand höll han egentligen pistolen i. Och vilken hand höll han pistolen i när skotten avlossades.
Och det högg tingsrätten på då och menade att det här måste betyda att han ljuger.
Precis, så man konstaterade att ja, det finns ingen bevisning exakt vad som hände där. Det är bara skyttens upprättelse och den tycker vi är lite halvtaskig just med tanke på den här detaljen om vilken hand han höll pistolen i. Det borde han veta om det var på riktigt. Om man då bara hittar på någonting så kanske det är svårare att veta och komma ihåg vilken hand man sagt hela, under de tidigare förhören. Så där tyckte man att hans berättelse inte var klockren. Och sen sa man att ja, sen har ju berättelsen bekräftats av den här andra personen, det vill säga hans kompis. Men han har kört inga kommentarer under alla förhör och har bekräftat det först i tingsrätten efter att han då läst alla förhör och hört berättelsen.
Det blir ganska lätt för honom att berätta samma sak, för han har sett vad han har sagt redan.
Så att kort och gott, det man tyckte då att ja, det har inte så mycket bevisvärde heller. Men det man fastnade på, det kanske man kan förstå att man fastnade på. Man tyckte att ja, att man bränner upp bilen efteråt. Att man gömmer ansiktet för övervakningskameran efteråt. Och att man dessutom då, innan det här, har stulit en bil, skyltat om den och hamnat i den bilen alla tre. Det talar för att det här var planerat mord. Och att man försökte dölja bevisen efteråt. Och det i kombination med den dåliga berättelsen gjorde att man sa att den här nödvärnsinvändningen framstod som obefogad. Och vad är det för konstord? Det brukar man inte höra så mycket.
Nej, man brukar ju säga så här att för att man ska kunna dömas så ska åtalet vara styrkt. Ett annat ord för det är att det ska vara ställt utom rimligt tvivel. Och det kan man då översätta till att det ska vara nästan helt säkert att det är så som åklagaren påstår. Men när det gäller nödvärnsinvändningar så är det så att det är ganska många som kommer med den typen av invändningar. Det var nödvärn. Så fort de blir misstänkta eller åtalade för någon form av våldsbrott. Och då har lagstiftaren bestämt att där behöver inte åklagaren presentera full bevisning.
Det är så svårt helt enkelt.
Det är så svårt att motbevisa varenda nödvärnsinvändning. Så där har man satt beviskravet för åklagaren lägre och kallar det då med ett juridiskt ord att åklagaren ska bevisa att nödvärnsinvändningen är obefogad. Exakt vad det betyder i procent går inte att säga.
Nej.
Men det betyder helt enkelt att åklagaren har inte lika höga krav på sig för att motbevisa den här nödvärnsinvändningen som för det gäller att bevisa åtalet i stort.
Och här tyckte ju tingsrätten att nej, det här är allt det här konstigheter med uppren bil och stulen bil och den här berättelsen, det gör att den här nödvärnsinvändningen framstår som obefogad och därför tycker vi att det är bara skitsnack på ren svenska. Och vi tror inte det, utan vi tror att du helt enkelt har skjutit den här personen för att mörda och att det här var planerat. Och därför döms du för mord. Och
sen straffet så blir 18 år va?
Precis, det stämmer. Och
kompisen där, dömdes han också?
Ja, det blir ju en prövning till. Och här har jag åklagaren en full bevisbörda. Visste han, för då gick man från tingsrätten att här har det skett ett mord. Och det har varit planerat, eller i varje fall någorlunda planerat av den här skytten. Men vad finns det för bevis som talar för att skyttens kompis vet att de var skytten tänkt? Det vi vet är att han körde bilen när det hände. Men åklagaren var ganska smart i det här fallet och hade ett tredjehandsyrkande. Det vill säga i första hand yrkar man då att det ska vara mord. Och det tyckte man inte var styrkt. Och i andra hand att det var medhjälp till mord. Och eftersom man inte har ett uppsåt till mordet så inte visste att det skulle hända så kan man inte heller dömas för medhjälp till mord. Och det sista var att ja, men han har i vart fall upplåtit sin lägenhet efteråt och ringt en taxi så att han kunnat sticka från platsen. Och då har jag ju sett vad som hänt och då utgår ju tingsrätten från att det här är ett mord och ett planerat mord. Och då finns det något som heter skyddande av brottsling grovt brott.
Aha, okej. Okay. 18 års fängelse för någonting som den här dömde personen tyckte att han hade begått i nödvärn. Han kan ju inte ha blivit nöjd va? Så han har överklagat till hovrätten, förstår jag.
Han överklagade, var supermissnöjd och hovrätten tyckte inte alls om tingsrätten.
Men var det inte så att försvararen tog in någon egen expert?
Jo, det var en forensiker, eller en före detta forensiker. Han har jobbat väldigt länge hos polisen och anlitas nu mer ofta av försvarsadvokater för att kanske komma med en annan åsikt eller kanske komma och titta ut ett annat perspektiv.
Ja, för de forensiker som anlitas av polisen är ju ofta sådana som tänker ur ett polisperspektiv många gånger. Det ska mycket till för att de pressar ur sig någonting som vi försvarare kan använda oss av. Och det här blir tvärtom då kanske?
Precis, så att det han kunde komma fram till, att det som hovrätten kom fram till när man då hade hört den här första forensikern som anlitas av åklagaren och man hört då den här forensikern som åberopas av försvaret. Kanske inte fick jättestor betydelse, men man kom fram till att det var oklart om det var två eller tre skott. Och dessutom var det oklart om det var första skottet eller det andra skott som var dödande. Så att om man nu tyckte att två skott var för mycket, så spelar det kanske inte stor roll.
Eftersom det kunde ha varit det första skottet som dödade och det var kanske det skottet i vart fall som avlossades i nödvärn och precis. Då var effekten uppfylld, det vill säga han var död och då spelar det ingen roll.
Nej.
Man kan aldrig, det finns något klassiskt exempel, kan man om någon blir skjuten och faller ner på vägen och så kommer någon och kör över personen i fråga, kan den personen som kör över personen i fråga dömas för mord om personen dog redan av skottet?
Svaret
och då
är
svaret nej, för han var redan död. Även om överkörningen i och för sig hade orsakat personens
död. Och här har man ju samma perspektiv, fast under ett väldigt mycket kortare tidsförlopp. Så att här började man bara pröva egentligen det första skottet. Var det
är juristnörd grej alltså.
Ja, verkligen. Och det som hovrätten kom fram till, det är helt enkelt till skillnad från tingsrätten, att de tycker inte alls det, att det är så självklart att man kan beskriva alla detaljer, om det nu är så som den här skytten påstår.
Ja, för att tingsrätten, de hängde upp sig bara på att han var lite osäker på vilken hand
precis.
Offret hade använt när han tog upp pistolen, va?
Och då säger hovrätten att ja, men om någon sätter en pistol mot din tinning helt plötsligt och du är inte beredd på det, du befinner dig i en bil, du hoppar bak i bilen, det blir ett tumult, det blir ett slagsmål, då är det nästan tvärtom, det är nästan konstigt om du vet exakt alla detaljer, och det talar snarare för att du talar sanning, att du inte riktigt kan beskriva exakt vilken hand det var eller exakt vilken ordning allting hände.
Det där tycker jag är rätt så fascinerande. Alltså att exakt samma omständighet kan leda till två helt olika omständigheter. Och inte bara, eller helt olika slutsatser. Och inte bara på ytan, utan att ena domstolen säger att det här betyder att du ljuger. Och den andra säger att det här betyder att de talar sanning. Det är ju märkligt.
Ja, precis. Det kan ju tolkas på olika sätt. Och egentligen hovrätten tolkade alla uppgifter på olika sätt. Bland annat det här vittnet som då tingsen tyckte att ja, men det, han har ju bara sett en död kropp, alltså ben som sticker ut ur en bil. Han har inte sett något bråk och det är ingen stöd åt den uppgiften. Medan hovrätten tyckte att nej, vi tolkar inte alls hans uppgifter så. Vi tolkar hans uppgift som att han har sett ett tumult, ett slagsmål i ett baksäte. Och att de benen som stack ut var en del av tumultet. Det vill säga, vi tycker att hans uppgifter ger jättestarkt stöd åt den här nödvärnsinvändningen. Och att det snarare bekräftar att skytten talar sanning.
Och det för mig till någonting som vi advokater har hört talas om ganska mycket. Nämligen någonting som går ut på att man som domare skriver på utgång.
Mm.
Och vad det betyder är helt enkelt att man bestämmer sig helt enkelt vad man tycker. Och sen skriver man domskälen, alltså motiveringen till det man har bestämt sig för. Efter det.
Mm.
Vilket då automatiskt gör att man skalar bort och vinklar allting som talar emot den slutsats man har kommit fram till redan till sin fördel.
Och det är ju ganska mänskligt att ja. Man tycker att klart de är skyldiga och sen så skriver man domen efteråt.
Ja.
Och vice versa, nej men jag tror att de är oskyldiga och sen skriver man domen efter det.
Ja.
Och det tycker jag man ser nästan alla dumma och det är nog helt mänskligt.
Mm.
Och det fortsatte i samma anda med i princip allt. Om man bara tar de avslutande grejerna. För det som åklagaren tyckte att, nej men stopp. Även om ni tycker det, så är det ju ändå konstigt att de har skaffat en stulen bil. Herregud, då måste de ju ha planerat det här. Och då sa hovrätten, nej, verkligen inte. För att det finns omständigheter här och framförallt ett sms som talar för att bilen, den står sedan 2 maj, det vet man. Och det finns ett sms som man kan tolka som att de inte har en aning om att den här personen var släppt, fanns det tidigare inlåst och frihetsberövad som det heter. Och att han då de fått reda på att han är ute. Det fick de reda på först dagen efter stölden av bilen. Så att hovrätten säger att nej, tolkar man smset på det sättet så kan de ju omöjligt ha stulit den här bilen för att planera ett mord. För de trodde att han var inlåst.
Just det. Så de visste inte ens att han var ute.
Nej, utan det måste vara en helt annan anledning.
Ja, jag förstår. Så att slutet i hovrätten blev vad då?
Slutet blev precis som du var inne på lite grann. Att de tyckte att han har berättat en berättelse. Den är rimlig. Den får stöd av vittnet. Och det som åklagaren tycker är besvärande, som vi brukar säga, det var inte särskilt besvärande, utan tvärtom fanns en naturlig förklaring. Och det som du var inne på precis i början, att man bränner upp en bil efteråt, gör sig av med bevisning och att man sticker. Ja, det behöver ju inte betyda att man inte har ju varit i nödvändstation. Det innebär ju bara att man har panik. Och det tyckte hovrätten tvärtom talade för att det inte har varit planerat. För hade det varit planerat hade man inte gjort det där mitt på dagen. Man hade inte gjort det på en plats med vittnen. Och man hade ju definitivt inte tagit en taxi därifrån. I sitt eget namn eller kompisens namn. Så att det som tingsen tyckte var skäl att döma. Tyckte hovrätten var skäl att frikänna.
Mm.
Och nu kommer man ju fram till från hovrätten. Att jo men han var i en nödvändssituation. Men innebär det per automatik att han blev frikänd, Kristoffer?
Nej, Det gör det inte. Utan vad man måste bedöma är naturligtvis om det våld som han använde, om det stod i proportion till det våld som man själv riskerade att få utstå. Nummer ett är bra att veta. Man behöver inte vänta på att bli skjuten för att själv kunna skjuta tillbaka. Utan det står i lagen att man har rätt att försvara sig mot ett överhängande brottsligt angrepp, vilket helt enkelt betyder att ett brottsligt angrepp som är på väg att hända. Det är nummer ett. Nummer två, det ska stå i proportion till det man själv får utstå. Det klassiska är ju att om jag höjer min hand mot dig, Martin, här inne i studion och känner nu jävlar och är på väg att slå dig med öppen hand, då får du
slå tillbaka
eller slå först till och med öppen hand. Men däremot, Martin, så får du inte i det läget sparka ner mig och fortsätta sparka här så att det blir alldeles blodigt på mattan.
Precis.
Det är inte okej.
Och här i detta fallet så var det ju en person som satte pistolen mot huvudet och sa "this is it" eller något liknande. Och det vill säga det som våldet som han riskerade utsättas för var mord.
Ja, det var döden. Och då har han rätt att bemöta det med döden.
Mm. Så att man kom fram till hovrätten helt enkelt att nej, men det här är okej. Detta är ett våld som står i proportion mot det som han var utsatt för. Och därför så ansåg man att han hade varit i nödvändssituation, att det var ett okej våld om man nu får uttrycka sig så, och att han därför blev frikänd.
Från 18 år till 0.
Och vad händer med kompisen då? Om han blir frikänd och man tycker att det här inte är ett brott, kan man dömas för skyddande av brottsling?
Nej, det kan man inte. Eftersom inget brott har begått så kan man inte skydda något brott heller. Och därför blev även kompisen frikänd. Så det var en win-win-situation för de här två personerna.
Och vad tyckte du om det här, Kristoffer? Tycker du att det här var rätt eller fel?
Ja, Martin, jag tycker det här var ett helt korrekt domslut. Jag förstår att man från åklagarens sida, så här är någon dött. Någon måste liksom ta ansvar för det. Men det är ju fortfarande så att man har rätt att använda nödvärn och även rätt att skjuta någon i nödvärn om man själv riskerar att dö. Och givet att den bevisning som åklagaren presenterade såg ut som den gjorde, så känner jag att det var helt korrekt dom från hovrättens sida. Vad tycker du, Martin?
Ja, det var ett tag sedan vi inte tyckte samma, men nu tycker vi inte samma i det här avsnittet, för jag tycker att detta var att gå lite för långt. Nu är det ju såklart, det beror på hur man tolkar omständigheterna, och vi var inte där, vi lyssnade inte på det här vittnet och så vidare, men utifrån om man nu ska läsa både tingsrättens dom och hovrättens dom, så tycker jag att de här besvärande omständigheterna är lite för många, och det finns lite för konstiga saker i det hela. Det vill säga att man ändå sätter sig i den här stulna bilen även om den ska användas till annat. Och framförallt att man bränner upp den efteråt. Och att man flyr och håller sig undan och gömmer ansiktet för kameran. Jag tycker att det är lite för många omständigheter i kombination med att det även finns ett visst motiv. Jag ska inte säga att det är världens starkaste motiv. Men den omständigheten att man har en viss skuld som man kanske vill slippa och att det har varit ett bråk och att den här personen är ute efter en. Allt det i kombination med att just skotten träffar i huvudet. De träffar så precis. De har hittat kulorna, hals, mun, huvud. Det är lite för mycket slump om det skulle vara ett kaotiskt slagsmål och två eller tre skott skulle bränna av. Så att jag anser att här framstår invändningen som obefogad och jag tycker att tingsrätten hamnade mer rätt än hovrätten.
Vad har vi lärt oss idag, Martin?
Jo, vi har lärt oss att när någon påstår att jag agerat i nödvärn så är det inte riktigt samma beviskrav som det normalt sett är i brottmål, utan då har jag åklagaren en liten rabatt. Det vill säga att de måste inte bevisa riktigt lika mycket och det är lite lättare för åklagaren att få någon fälld. Men vad har vi lärt oss något mer, Kristoffer?
Ja, att svaret på den inledande frågan är att ja, man får döda i nödvärn, men det förutsätter att du själv skulle riskera att dö eller i vart fall bli väldigt allvarligt skadad. Ni har lyssnat på en avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Alla sjunger på svenska. Snygga på.